P3, Sveriges Radio.
Ja, dags för lite värme. Och nej, jag pratar inte om det vidriga soliga vädret utan om P3-spel. Denna vecka har vi laddat bastuaggregatet med lite spelpriser, en filmvisning och massvis av events. Och bredvid mig här på trädbänken svettandes så har vi
Elisabeth Bergqvist,
Anton Rutander
och jag heter Tobias Nordström.
Jag vill börja med att bara slänga in ett stort veto mot att solen skulle vara en dålig grej. Värmen, Tobias, det är det finaste vi har. Om man inte gillar det, då kan man faktiskt stanna inne. Man behöver inte shama solen på det här viset.
Jo, det kan man göra. Men problemet är att i det här landet så blir det ju varmare inomhus än vad det är utomhus vid den här årstiden. Det är, våra hus och byggnader är ju konstruerade för att hålla all värme inne, eftersom att det här är ett land är kallt på vintern.
Men nu när vi sitter inne och gamar för att det är för varmt ute, så är jag också väldigt glad över att det är juni i Animal Crossing. Och det har liksom kommit massa mycket nya nyheter. Det har kommit hajar, det har kommit eldflugor, det är bröllopssäsong. Det är sommar verkligen på riktigt nu, känns det som.
Jag håller inte med här, för jag är besviken på att det inte var större skillnad. För när jag hoppade in så var det så här, det var, jag hade förväntat mig att det skulle vara stora miljöomställningar. Men typ det var att ogräset var lite grönare.
Men Anton, du fattar, du spelar ju inte på riktigt. Du är inne och hoppar på din tjejs ö. Du har inte upplevt det här från början, så du kan inte känna av de här temperaturskiftningarna helt klart. Det är den enda förklaringen.
men det finns ju även en given koppling till det här med att Anton inte ser skillnad på vår och sommar i Animal Crossing, och det här med att han förra veckan avslöjade att han ser som en kratta och ska få glasögon.
Ja, det berättade ju för 2 veckor sedan. Det var ju, jag har ju sett dåligt i 5 år ungefär, visade sig. Men jag har alltid tänkt bara att det går över. Men det gjorde det inte, visade sig, när jag gick till optiken. Och jag har faktiskt fått tag på glasögon nu som gör att jag ser ordentligt igen. Och
du säger få tag på, som om det liksom är så man måste gå till en svart marknad och ansöka om någon form av
tillstånd. Det har varit ett jobb
tillstånd.
Det här. Riktigt så svårt var det såklart inte, men det var lite väntetid. Man var tvungen att göra tester, och sen framförallt att hitta ett par bågar man gillar visar sig ju att det är ju svårt som tusan, alltså. Men jag har hittat några som jag verkligen, verkligen gillar, och jag har ju dolt dem för er. Jag fick dem för några dagar sedan, men har inte visat upp dem i några sammanhang som ni har sett. Så det här blir ju en nyhet för er med.
Wow.
Och nu ska vi göra riktigt dålig radio här ett tag, hörni. Nu ska jag visa hur
Anton ser ut i radio, så att säga.
Och om man då tänker att det här vill man ju se, så kommer det, man kan kunna kika på vår Instagram, Peterspel heter vi där, så kommer vi lägga upp revealen där också.
Men det ligger ju ett hästjobb på dig och mig nu, Elisabeth, att på något sätt så här, även för dem som inte kan gå in och kolla på Instagram, att förmedla visuellt vad det är, hur liksom Anton blir vanställd i ansiktet av sina
Vi måste beskriva vad vi ser.
Okej, för att göra det ännu svårare för radiolyssnaren, så har jag också gjort en skylt då, som ska skyla mitt ansikte samtidigt som jag tar på mig glasögon. Så blir det så full reveal liksom. Så först skylten, glasögonlös nu innan, kommer visa skylten, göra lite ljud och sen ta bort skylten, och då har jag glasögonen på mig. Det nya anletet för P3 Spel. Okej?
Okay? Okej.
Okay. Här kommer skylten. Hur ser han ut, står det på den.
Samma musik som partytricket.
Inte säker på att en jingle behövs för den här skylten.
Okej, nu kommer skylten, försvinner. Och tada!
Dame Edna.
Wow, okej, det här är alltså en röd historia. Bågarna är knallröda, och de är sådana här som liksom går uppåt, som att de har vingar, som man tänker sig. Som man tänker sig att det är en chic dam på 60-70-talet skulle ha på sig.
Och tycker ni är coola, eller?
Det är modigt.
Du ser ju... Nej, det är modigt. Ja,
Alltså, nej.
Det här var ett test för att se om ärlighet varar längst. Eller om liksom era sociala koder och säga att jag var, ser bra ut. Det här är inte mina glasögon. De här har jag grävt fram i en låda med kostymgrejer om man ska på 70-talsfest. Det är tantglasögon. Det är tantglasögon.
Jag är besviken. Jag vill att det ska vara på riktigt.
Vill också säga, det ser inte dåligt ut.
Jag passar i tantglasögon, är det där du säger alltså?
Du ser ut som en gycklare, men det ser inte dåligt ut.
Ja, jag vet inte. Jag ska utvärdera resultatet, se vad jag känner kring det. Jag tycker ni borde ha sagt till hårdare här. Ja, strunt samma. Här kommer de riktiga glasögonen. Är ni med då, eller? Ta-da! Det här är mina riktiga glasögon då.
Ja, lite mera diskret. Det är lite samma modell. För att det har liksom den här tyngden uppåt som en kattögon-glasögonen. Men de är svarta och lite mera liksom... Ja, samtida kan vi säga.
Säga att liksom efter de röda Dame Edna-brillorna så det här känns ju lite trist ändå på något
vis. Jag borde byta glas i dem och köra dem istället, menar du, eller?
Ja, eller testa.
Alltså grejen var så här, det var så himla svårt tyckte jag att gå från icke-glasögonbärare till att hitta ett par glasögon som man faktiskt gillar. Så det blev, de är ju lite så här, ja men ni vet, enklare, men ändå så pass, de är lite svarta och ramar in sig. Jag tänker mig att man ser lite smartare ut i de här.
Det gör du faktiskt. Alltså det är någonting med glasögon som bara gör att man ser, alltså IQ:n har gått upp här.
Ja, 10 plus IQ som ligger på stabila 80.
Jag skulle säga om man vill vara snäll då, för det ser bra ut, Anton, det gör det. Du har ju liksom gått lite från en oskyldig Naruto look till lite mer en så här naiv Clark Kent ändå.
Nej, det är ändå fin.
Men det är ju, och det är ju bra, för då om jag tar av mig glasögonen då kommer jag ju vara min superhjälte Naruto igen ju. Det är ju toppen. Hokage ska jag bli, vet ni.
Jag måste fråga, nu när du har glasögon då, hur stor förändring var det? Var det som att gå från 480p till 720p, eller var det som att gå från 720p till 1080p?
Alltså det är mer 720 till 1080 faktiskt. Det är faktiskt en väldigt bra liknelse egentligen. För att det är så här, ja men jag såg ganska bra innan också, men jag saknade detaljerna liksom. Kanterna på löv på ett liksom lite avstånd såg jag inte. Då var det liksom ett mishmash så. Men däremot nu så är det där lät ju som att det var från 360 till 1080 när jag sa så visserligen. Men så här, jag såg ganska okej innan, men nu är det verkligen så här, det är så skarpt och detaljerna är, grejen är så här, jag har inte riktigt tänkt att jag haft dålig syn innan. Jag har ju sett dåligt i 5 år visade det sig, men jag har alltid tänkt att så här, det går över, eller att det är liksom att ögonen är lite trötta på vintern typ. För sommaren brukar vara lite
bättre. Du har tänkt att världen ska se ut som hackad gurka.
Ungefär så. Men det visar sig också att nu på nätterna är gigantisk skillnad däremot. Alltså det är sinnessjukt vad mycket bättre jag ser på nätterna nu alltså.
Ja. Där är det 480p till 720.
Där är det verkligen. Där är det faktiskt det. Jag kan också rekommendera alla då, så om man tänker att borde världen, eller så här, man kan, när man har gått utan att se bra länge, då tänker man lite att så här, ja, men världen är inte så skarp. Men kan berätta för alla som tänker så att den är det, och det finns en lösning. Glasögon, bli en stolt brillorm som mig, va?
Ja. Ska vi ta lite spelsnack den här veckan också, eller är det en enda stor glasögon special det här avsnittet?
Nej, vi kör lite nyheter, va?
Det gör vi, och jag tänkte ta vid, jag börjar med en lite munter grej så, som hände i förra veckan. Det var ju Nordic Game Awards som gick av stapeln. Priser skulle delas ut bland de bästa spelen ifrån Norden under 2019. Och Sverige levererade väl. Vi hade nominerade med i alla 9 kategorier, och mer specifikt så levererade Malmö riktigt himla väl. Vi i Sverige, och då Malmö mer specifikt, drog hem 4 totalt, Malmö 3 av dessa i alltså segrande priser helt enkelt. Och då Sayonara Wild Hearts vann Best Art och Small Screen kategorin, och sen så tog My Friend Pedro bästa debut. Mm. Och så hade vi Ghost Giant som var bästa virtual reality och extended reality också, från Sverige. Så det var ju kul att se att de svenska spelutvecklarna verkligen har legat i och liksom får den här uppmärksamheten och bekräftelsen som de såklart är värda. Den stora vinnaren under Nordic Game Awards, ska ju sägas dock, det var ju Control, finskutvecklade, som både vann Best Technology och precis fyllde Game of the Year också, och nominerades för en hel drös grejer och ja, vann helt enkelt stort så liksom. Och det var väl kanske föga förvånande. Det kändes som att det verkligen var ett sånt spel som slog igenom väldigt stort i hela världen på ett annat sätt.
Ett av Tobias, ja, det... Game of the Years också, va?
Ja, verkligen. Jag tyckte jättemycket om Control. Och när jag kollade igenom liksom nominerade och så mycket bra spel såklart, men det känns ju verkligen som att Control var för mig i alla fall lite i en egen liga.
Ja, absolut alltså. Och det som ett annat spel som också, som jag vet att du tyckte om väldigt mycket, som vi alla gjorde, men du framförallt Tobias, var ju Baba Is You också, från Finland, som tog Best Design då, vann det, och sen var nominerat i några andra kategorier också. Men så, ja, det var kul att se och följa. Det är ju alltid hoppfullt att kika på det här, i och med att så här, ja, men vi gör mycket bra grejer i Norden, visar det sig, vilket är jättekul tycker jag.
Ska vi prata lite om spelmarknaden G2A?
Ja, det ska vi göra.
Det var ett visst tvekan ändå. Det är ju en ganska, vad ska vi säga, slirig plats ändå. Under åratal så har G2A haft som idé att sälja framförallt nycklar och andra digitala grejer. Vad ska man säga? Ett Kiviks marknad för digitala spel helt enkelt. Och det är ju mycket att de upplåter utrymme för användarna att sälja sina koder och annat till andra användare. Och det har då alltid pratats om att det florerar mängder av stulna nycklar på den här marknadsplatsen. Och i fjol då så tröttnade G2A på det här snacket och utannonserade att man skulle ersätta spelutvecklare för alla eventuella stulna produkter som sålts på sidan med 10 gånger det ursprungliga värdet. Om de kunde bevisa det, just
att det var stulna nycklar.
Ja, men that goes without saying, kan jag känna lite grann. Ett djärvt claim såklart, men de var väl självsäkra i att det finns inga stulna grejer här inte. Och en studie då som satte G2A på prov, det var Woob Interactive. Kände ni till Woob Interactive innan det här?
Inte innan den här storyn, det är ju de som har utvecklat Factorio, och det har man ju hört förut.
Jag hade inte hört talas om Factorio heller.
Jag har det streamat är då alltså, det på vår kanal. Alltså,
shame, Tobias. Shame.
Förlåt. Men det är som sagt, det är en fabrikssimulator, eller hur?
Ja.
Ja, titta. Jag har lite koll.
Där kan man gissa sig till på namnet, Tobias. Det var inga pluspoäng.
Kanske. Woob Interactive menade att det fanns 321 stulna nycklar i omlopp och att de då ska ha sålts på olaglig väg. Och mycket riktigt, de upptäckte att 198 av de här nycklarna hade sålts på G2As marknadsplats, och nu då så ska G2A betala 380 000 kronor till Woob. Vi får väl se om det här är liksom bara är början på någonting, eller om det här är en engångsföreteelse. Jag tänker att alltså, G2A kan ju inte ha råd med jättemånga såna här fall till. Då känns det som att det blir kämpigt för dem.
Ja, för det är ju bara en utvecklare hittills som har ställt dem mot väggen om stulna nycklar. Tänk om alla spelutvecklare skulle göra det. Det är ju svårt att se att det här är en engångsgrej. Att bara, oj, den spelutvecklaren som råkade anmäla det här hade också rätt. Jag tror att det finns mycket mer stulna nycklar i omlopp där som vi inte vet om. Så att man kanske ska handla med en viss försiktighet när man ger sig ut, och speciellt när man ger sig ut på såna här gråa marknadsplatser där man inte riktigt vet var nycklarna kommer ifrån, för det ofta handlar om stulna kreditkort och giveaways och sådana saker där man har infiltrerat och kapat nycklar.
Å andra sidan, ja, så känns det som att det var väldigt så här, det har varit färre claims och färre faktiska fall av det än vad jag tror många hade förväntat sig. Jag tror det är en poäng kanske som de försöker driva igenom här också, att ja, det finns en viss sån del, men väldigt mycket är legit inom citationstecken.
Ja, vi får se hur det går för G2A och deras sliriga marknadsplats i framtiden, när om fler spelutvecklare kommer ställa dem mot väggen eller om de klarar sig undan. Vi följer detta.
Yes. Nu när vi har gått in i juni så... Vi hade ju tänkt oss se fram emot E3 liksom. Spelvärlden brukas ju samlas runt E3 i de här tiderna. I år blir det inte så på grund av coronaviruset, och E3 har inte heller lyckats driva igenom en gemensam digital festival, utan utvecklarna har nu valt att ta det här i egna händer och kommer på eget håll ordna jättemycket olika presentationer under den kommande månaden och även ända in i juli. Så att den som vill kika på presentationer, pressreleaser, nya announcements, nya trailers, alltså allt som vi kommer att liksom få se de kommande åren inom spelvärlden, liksom, vad är det som kommer att gälla framöver, så är det väldigt mycket olika presentationer att hålla koll på nu, om vi säger så. Det skulle ha börjat nu på torsdag med Sony och PlayStation, som skulle ha haft liksom en Future of Gaming-presentation. Alltså, vad är nästa generations PlayStation-konsol? Vad är det för spel som kommer att komma till den? Den har nu skjutits upp på grund av protesterna i USA. Vilket är förståeligt, och vi har inte fått något nytt datum för den grejen. Och det jag tänker är att jag skulle inte bli förvånad om det är fler av de här presentationerna som skjuts upp om det här fortsätter i flera dagar till. Så att jag tänkte att jag skulle ha en dragning av hur schemat skulle se ut, men vi vet inte hur schemat kommer se ut. Så att om man är sugen på att hänga liksom och kolla alla de här presentationerna i detalj, så kommer vi på Peters Spel ha ett uppdaterande schema på våran Discord i en kanal som heter Inte E3 2020. Men om man inte är så intresserad av att titta på alla de här presentationerna och ha dunderkoll, så kommer vi såklart plocka russinen ur kakan och posta ut på våran Instagram löpande under den kommande månaden. Så det är det som händer istället för E3 i år. Det kommer vara lite rörigt, men jag tror att vi kommer att klara av det ändå.
Jag måste säga att jag var... När vad heter det? Du gjorde ju en... Nu kanske inte den då kommer gälla, men du gjorde en väldigt fin sammanställning av massa av de här eventsen, Elisabeth. Och när jag kollade på den först så kände jag så här... Åh, vad tråkigt. Det här kommer bli liksom helt omöjligt att hålla koll på. Och det, jag, i en sekund så saknade jag liksom E3 när allt var koncentrerat till liksom 5 dagar. Men sen när jag funderade så slog det mig att så här, fast det här är ändå ganska så kul. Det är ganska gött att ha istället en månad med lite grejer utspridda. För man får inte den här liksom utmattningen. Man har nog kanske möjlighet att titta lite noggrannare på saker som man annars skulle ha försvunnit i mängden, så att säga. För jag vet inte hur ni känner. Jag har liksom ganska ofta efter E3 känt en viss liksom utmattning, eller vad man ska kalla det.
Att det blir ju en kavalkad av jättemycket spel, och det finns få som kan stå ut i den bara massan.
Det är ju korvstoppning, men jag tänker att det är den stora fördelen också. Alltså så att när det blir så intensivt och man koncentrerar sig under kort tid, så kan man ändå liksom... Det gör också att de som presenterar måste vara på tårna lite mer. Det jag är lite orolig för nu, när det liksom är 20 olika presentationer som står på egna ben och sådär, är att de kommer ha för mycket spelrum, eller känslan av för mycket spelrum i alla fall. Alltså de kan liksom stå i 2 timmar, göra någonting som skulle tagit 10 minuter på E3. Man kommer ta sig den tiden som man blir tilldelad sig liksom. Och där tror jag kommer göra i slutändan att man kanske blir less på att kolla på sånt här. Alltså det är kul de första 2 gångerna att man kan gå på djupet, men kommer det vara roligt 20 gånger?
Absolut. Jag kan också sakna det här med att E3 är ett spektakel. Alltså vi kommer inte få liksom de här bizarra Just Dance-uppvisningarna och de här liksom scenögonblicken, som när Keanu Reeves kommer upp på scenen, eller ni vet hon den japanska spelutvecklaren som också blev ett meme liksom efter hela E3-karusellen. Alltså det kommer inte bli såna moments längre, och jag gillar ju ett gött spex lite grann.
Det vet vi ju inte, å andra sidan. Det kan ju mycket väl vara så att Keanu Reeves dyker upp i någon av de här mindre presentationerna. Men alltså min lilla oro för det här är ju att... För det är ju många fler presentationer, så, alltså, vad ska man säga? Det är många mindre aktörer har ju tagit tillfället i akt här och känt att det här kan vi haka på lite grann. Vi har inte råd att smacka på med en dyr presentation på E3. Men i år då, när det liksom inte är de stora scenerna, då kan vi kan köra en liten presentation vi också. Men att de ska få så här lite blodad tand, och att nästa år under E3 så kommer liksom massa frifräsare.
Det kommer vara Devolver gånger 10.
Ja, exakt, exakt. Det kommer liksom så bli omöjligt att hänga med i E3 för att så här, det kommer vara massa presentationer som hålls samtidigt. Ja, ni fattar, det kan bli kaos.
Men några av de här stora presentationerna som brukar hållas på E3 och som kommer att återkomma i år fast i egen regi är då PlayStation, Microsoft kommer ha en presentation, Ubisoft kommer ha en presentation och EA kommer ha en stor presentation också. Among, mycket andra grejer också, men de kommer liksom... De presentationerna kommer bara flytta till ett digitalt format. Och sen så kommer vi se en massa andra roliga konstellationer av utvecklare som går ihop och ja.
Visst är det en tillsammans. Visst är det en PC Gaming Show också?
Ja, PC Gaming Show är också tillbaka i digital tappning med Day 9
det är
i spetsen.
Skönt.
Yes.
Yes.
Behöver vi
det är som Arne Weise på julafton fast för gamers med Day 9 håller i PC Gaming Show.
Varm är det det, eller är det Jeff Keighley på Game Awards? Det är ju de två.
Ja, fast...
Nej.
Jeff Keighley är ju det är liksom så antikrist. Om
ja, alltså vadå? Det ena är integritet och det andra är sellout. Jag menar, vad tusan alltså.
How dare you?
Ja, fast vänta här nu. Day 9 är väl också ganska mycket sellout. Ja,
han brukar precis sitta och streama på Blizzard-kontoret nu när du säger det.
Ja, jo. Ja, nej, men det blir en späckad månad i alla fall med mycket roliga spelnyheter, tror jag.
Ja. Och så, som sagt, vill man få russinen ur kakan så är det att P3-spel på Instagram där vi kommer samla de fetaste grejerna som dyker upp.
Mm. Exakt så. Apropå Jeff Keighley, hörni, förra veckan hade han en announcement. Och det var att en Christopher Nolan-film kommer visas helt gratis i Fortnite.
Filmkväll alltså.
Filmkväll in-game i Fortnite. Ja, men det var Jeff Keighley som hade en intervju med, vad heter det, Nolans kommande film Tenets huvudrollsinnehavare David Washington. Och i samband med den här intervjun då, så för det hade visats trailer på filmen i Fortnite och så här, så det var kopplat till det. Och då så pratade han också om och berättade, jag har en sak till som jag vill delge i sådana, så det är att vi ska visa en hel Nolan-film in-game. Och vad heter det här är ju intressant såklart. Man vet än så länge inte vilken film det kommer bli, men upplägget är ju helt enkelt det är biovisning liksom i spelet. Man kommer kunna titta tillsammans med sina vänner. Det kommer säkert vara folk som bygger stora byggnader framför skärmen.
Jag tänker att man måste få ha sin gubbe fortfarande och springa runt och
absolut,
göra lite Fortnite-kaos.
Självklart ska man få göra det. Man gör sina danser och man kanske skriker i voice chat, vad vet jag. Och sen så kollar man på filmen, så det kommer inte vara den lugnaste biovisningen, gissa på. Men det är inte första gången heller som Fortnite gör den här typen av jippon in-game liksom. Vi har ju haft ett gäng konserter, bland annat Travis Scott och Marshmello. Vi har ju haft några filmrelaterade prylar tidigare också. Marvel-filmerna har ju marknadsförts i Fortnite också, dels genom skins. Star Wars har också varit, men Marvel hade ju exempelvis ett game mode i sig där en spelare blev Thanos. Så skulle man döda Thanos då som annan spelare och ta upp handsken och bli Thanos då, och sen den som var sist kvar vann. Så och Thanos hade ju då massor HP, massa spells, one-hittade folk, det var tokig så. Kunde flyga omkring typ. Och så liksom, de har ju gjort en hel del in-game marknadsföring tidigare liksom. Och det här är ju nästa steg i den karusellen då. Och då är ju frågan liksom här, när blir sellout just sellout liksom? Hur är det här ett rekosätt för Fortnite att göra saker på, att liksom pressa det här på spelarna, eller är det ett mervärde till och med för spelarna? För att Thanos-modet till exempel, det var ganska kul. Jag menar, de här konserterna är ju också rätt fräna, och om man kollat på dem så märker man också att det har lagts mycket tid och energi på att få dem att bli bra. Det är inget som görs halvhjärtat, utan Travis Scott-grejen till exempel var ju en syratripp i Fortnite liksom. Av
det var också 10 minuter långt.
Ja. Ja, jo såklart. Men så frågan är liksom, kanske man till exempel i den här filmen om Dead the Dark Knight, kanske så liksom förändras världen runt omkring beroende på vad som händer på skärmen och så här liksom. Vad är era tankar kring att göra den här typen av marknadsföring i spel?
Det känns som en helt naturlig utveckling, tänker jag. Alltså att reklamvärlden vill ju komma in i tv-spel jättemycket, och de vill göra det på ett relevant sätt. alltså, reklam handlar ju så mycket om att det inte ska kännas påträngande, utan att det ska kännas som att det är naturligt i sin kontext och sitt sammanhang. Så att de provar en massa nya grejer inuti Fortnite, jag fattar 100% att det här händer. För att tidigare så har vi haft lite produktplacering och så vidare i spel, men det har liksom varit på sådär in-game billboards och sådana grejer. Alltså, jag tänker på Cup Noodle Questet i Final Fantasy 15 som var helt sjukt, alltså så himla out of place. Alltså, det har ju gjorts experiment tidigare, men det känns som att Fortnite som annonsplats kanske har funkat bäst hittills. Jag vet inte hur det ser ut resultatmässigt, men det känns i alla fall som att det är den vägen vi vandrar åt.
Alltså, man kan ju se då, för om man kollar då på till exempel Travis Scott showen, så var det, om jag minns rätt nu, 12 miljoner spelare samtidigt som var inne och tittade, vilket var rekord liksom. Så här, det känns ju som att spelarbasen i ganska stor utsträckning tar det till sig också. Men så här, jag tänker att det kanske har funkat bra i Fortnite för att de har hållit sig till prylar som känns liksom relaterade till spelvärlden lite. Det är liksom andra kulturformer. Det är musik, det är film, det är sånt som verkligen intresserar kanske den gemene gamern också. Det kanske är svårare att få till en tandkrämsreklam i spelet på ett naturligt sätt. Det blir inga nudelreklamen som du nämner.
Liksom. Inga energidrycksburkar som i Death Stranding.
Nej, men precis. För det blir så himla påtagligt då att det är just reklam. Liksom.
Men är inte det någonting som är lite, vad heter det, sjukt med det här? Att inte, alltså att man kan maskera reklam så tydligt. Alltså jag tänker att så här, om jag minns rätt så i samband med Thanos-läget så var det ändå att det stod uttryckligen någonstans att det var i samarbete med liksom Disney och Marvel som en promotion-kampanj för Avengers, vad heter det,
filmen.
Ja, men vad heter det, jag tänker att så här, det är ju samtidigt lätt att säga att det här är inte reklam när Travis Scott gör en konsert, trots att det är liksom så här, kanske inte är liksom regelrätt köpt reklamspace, så är det ju ändå någonting som görs i rent PR-syfte. Det är ju inte en konsert i traditionell bemärkelse där en artist uppträder och folk köper biljetter, utan det är ju någonting som skapas också för att promota en artists nya släpp. Liksom. Mm. Och jag tror att där krävs det, jag skulle vilja efterlysa liksom mer transparens, eller mer att man pratar om och är medveten om vad de här sakerna är. Att man fattar att det här är liksom inte bara lite stora företag som är lite bjussiga för att vara snälla, utan det finns ju, för att då koppla tillbaka till Marvel-filmen, det finns ett endgame här också, så att säga.
nej, men de här företagen vill ju inte att det ska se ut som reklam. De vill ju att det ska kännas liksom organiskt och som att det är någonting som är en självklar del av spelet, men att det i själva verket är liksom ett väldigt orkestrerat maskineri som ska förändra ditt beteende och att du ska få köptendenser.
Ja, jag tänker mycket på så här, var gränslandet går. Alltså, när börjar, för det känns som att så här, en konsert eller en filmvisning, då är det inte så många som kanske reagerar på att så här, det här känns säljigt. Men det är ju intressant att tänka var den gränsen går. Jag vet att vi åtminstone på PTSP:s Discord diskuterade det här i samband med Thanos-läget, att så här, det här är reklam. Känns det okej? Okay? Och om det hade varit en liksom stor filmaffisch projicerad på himlen istället, hade det känts okej? Okay? Och så vidare. Och jag tycker att det är en diskussion som där man inte behöver komma fram till någonting, men det är en diskussion som är viktig att ständigt ha, just för att den, så att man är medveten om vad man liksom utsätts för i en spelvärld. Mm.
Om man knyter ihop den här lilla diskussionsämnet då, och cirklar tillbaka till Christopher Nolan och hans kommande film, så har det ju varit diskussioner och såklart och spekulationer kring vad det ska vara för film. Många har tänkt att det kommer nog vara Batman, i och med att så här, det har varit tidigare samarbeten där, det finns ett Batman-skin till och med i Fortnite sen tidigare också. Men visst är det också så, Tobias, så här får du rätta mig om jag har fel, för det här är dina jaktmarker lite, men Christopher Nolan, är inte han superkinkig kring hur man upplever hans film? Alltså så här, att det ska vara rätt liksom, det ska vara rätt typer av projiceringar, det ska vara bra kvalle, man ska vara tyst och lugnt och mörkt. Tror du att han vet vad som kommer hända med hans film i Fortnite liksom?
Jag tror ju att jag tror inte att det här är Christopher Nolans idé. Det här är garanterat någon vad heter producent eller PR-person på Warner Brothers snarare som har kommit på den här idén, och det är väl sådana här saker som liksom ligger utom hans kontroll. För jag tror att han är ganska negativt inställd till att köra en filmvisning inuti ett dataspel på det här sättet. Han är ju en filmnörd, och då menar jag inte filmnörd i som tittar på mycket film, utan besatt av själva mediet och hur det liksom upplevs. Han gillar ju, han är ju till exempel mot digitala projektorer och sånt där. Han vill ha att det ska projiceras på film. Han har pratat om liksom så här, jag läste att han pratade om den ultimata sittplatsen i en biosalong. Vilken rad och liksom var i förhållande till duken man ska sitta och sånt där. Så att han är ju på en helt annan nivå. Och så här, ja, det är inte för honom den här filmvisningen hålls. Det tror jag inte.
Men åtminstone så kommer han kunna bygga liksom en platå i spelet, så han kommer till den ultimata vinkeln mot duken då sen, eftersom ja, Fortnite. Kommer det bra?
Antagligen. Men jag tror inte det kommer gå att bygga saker. Alltså jag tänker så här, jag tror inte det finns någon Christopher Nolan-film som är under 2 timmar lång. Jo, kanske Memento eller någon sån. Tanken på att folk ska vara inloggade på samma server under en hel långfilm, om de kan bygga, de kommer hinna krascha server.
Det kommer finnas regler kring det här, men det kommer de ha liksom uppstyrt och kanske till och med förhandlat fram hur det här ska gå tillväga. Jag kan inte tänka mig.
Ja, men jag tror det kommer inte finnas liksom så här, varken skjutläge eller byggläge i den här versionen, i det här liksom spelläget där det är filmvisning. Ja. Kommer ni gå och kolla på filmen?
Det beror på vilken film det är.
Kommer ta på mig Batman-kostymen oavsett, både IRL och i spelet, och sätter man där.
Ja, men det är spännande att titta. Jag tänker att så här, man får tänka på det här som liksom lite så här parkbio typ. Det är mer en social grej som är lite kul än en faktisk filmvisning.
Ja, men det har ju funnits en drive-in-biograf också i spelet sen tidigare. Så jag menar, det är ju upplagt.
Jo, men den har inte visat några filmer.
Nej, men den finns.
Men det
där.
Kanske det den börjar göra.
Ja, det är det
nu.
Jag menar. Passande.
Vi ska snacka lite om ett spel som vi har spelat också. Hela redaktionen samlades faktiskt här om veckan för att testa det nya Minecraft-spinoffen Minecraft Dungeons, som är ett action-RPG i, vad ska man säga, med samma genetik som spel som Diablo och Path of Exile, men med ett lite blockigare och lite enklare utförande. Det handlar om en illager eller en fybo som ställer till med problem i den här blockiga världen. Vad skattar du för, Tobias?
Det man ska veta här är ju, Elisabeth spelade det på svenska.
Ja, jätteholsam.
Ja, då så det, ja.
Det blir liksom så här som när man pratar om Tolkiens värld, att man börjar kalla saker för fylke och så vidare.
Bagger. Bilbo Bagger. I alla fall, den här fybon ställer till med problem i den blockiga världen. Man måste slåss mot monster och odöda och till slut försöka sätta stopp för det här hotet. Och det gör man ju med fördel i grupp med 3 andra personer. Och sen är det bara att låta slaktandet börja lite grann. Tobias, du är ju ett fan av genren. Jag är mest nyfiken på vad du känner inför det här.
Ja, jag gillar ju mina dungeon crawlers, och jag gillar ju den här typen av hack and slash RPG där man klickar, dödar fiender, får loot, blir lite bättre hela tiden. Och så här, jag hade liksom så här inga direkta förväntningar på Minecraft Dungeons. Jag tänkte att säga, men det här blir lite mysigt, men det var väldigt väldigt kul att spela tillsammans med och röja i de här olika uppdragen som finns, man ges ut på i den här världen. Och tyckte till en början att det här var supermysigt. Jag tror jag sa bara en halvtimme in i streamen eller någonting, det här kommer jag spela mycket. Så här ungefär 6 timmar senare i Minecraft Dungeons så består inte den känslan jättemycket. Vad heter det? Det här är liksom så här ett ganska plattspel. Håller ni med när jag säger det? Så att det finns inte jättemånga lager att utforska, utan det är ganska straightforward, eller?
Ja, man har ju tagit de enkla bitarna och sen inte lagt till så mycket mer, vilket inte nödvändigtvis är en dålig grej. Det gör bara att det blir inte så långlivat nödvändigtvis, upplever jag det som. Det är lätt att komma in i, det är kul liksom direkt. men det finns inte ett djup som man kan ta sig vidare till. Men jag hittade ju liksom några, typ 2 timmar in, en superbra synergi. Men eftersom spelet är ganska kort sen så, liksom, så levlade jag förbi den jättesnabbt. Så jag var tvungen att lämna den bakom mig. Gå vidare med en ny grej och nya vapen och allt det här. Liksom. Och sen så har man upplevt det mesta efter ett tag. Alltså det finns inte så mycket mer liksom, efter de första 5 timmarna ish.
Om man tittar på så här, vad som skiljer Minecraft Dungeons från andra sådana här spel, till exempel det finns inga klasser, utan all skill som din karaktär skaffar sig sitter i vilka items man har equippat, och att man sen placerar ut trolldomspoäng i de här olika föremålen eller artefakterna som man har. Och sen så när man väl levlar förbi ett item och det liksom är för låglevlat för en själv, så kastar man ju bort det och då liksom måste man ersätta det med någonting helt annat. Så att man har ju aldrig samma setup, man bygger aldrig vidare på någonting och gör det konsekvent starkare och starkare, utan du kan ju liksom sitta med en helt annan bild efter en kvart. Så det känns inte som att man bygger upp någonting.
Mm. Och det är ju baksidan på att det var kort.
Ja, men och i teorin i det här, teorin i det är ju att då kan du ju liksom spendera oändligt många timmar för att jaga det perfekta itemet. Alltså det ska droppa dels då rätt item, det ska ha de, liksom rätt stats, det finns väl typ bara 3 statlines, men, och dessutom då ha rätt enchantment så att du kan köra de här synergierna som du var inne på, Anton. Men jag tänker att problemet är att det är, alltså det finns väldigt lite incitament att göra det på något sätt, i det att det är svårt att target farma någonting, som vendors säljer saker som bara det är bara random vad du får, det är som liksom klassiska lootboxes, du betalar och så får du ett random item och så får du hoppas att det är någonting som du har användning för, och det finns liksom ingenting att crafta, och det tänker jag är liksom en ganska konstig sak med Minecraft Dungeons, att det bygger liksom på Minecraft, den ultimata sandlådeupplevelsen där du kan bygga och göra lite vad du vill. Och här kan du inte göra någonting. Mm. Alltså du är helt i dropsens våld på något sätt. Det finns inget crafting för items, det finns ingenting du kan crafta i världen. Jag vet inte, jag tycker att det är liksom lite så här slöseri med IP:t Minecraft här, i att visst det ser ut som Minecraft, men det finns ingenting av det som är Minecraft på något sätt.
Ja, men det första jag gjorde när jag gick in i spelet var att jag såg ett block som låg på backen och så gick jag dit och försökte slå på det. Det går inte. Fast det är ju det som sitter i ryggmärgen när man spelar Minecraft, just att så här, vad som helst kan jag förstöra. Det kan du inte här, det är inte alls. Mm. Men om vi pratar om det här med att spela tillsammans versus ensam, för jag körde lite mer och sen körde jag lite på egen hand. Det var väldigt kul att köra med er för att vi kunde liksom kommunicera, att någon hade någon healing enchantment på sin artefakt och man kunde liksom samordna och se till att alla var healade och sådär. När man kör själv så har man ju liksom bara sig själv att lita på, och man har liksom en potion som har en cooldown. Och säg till exempel att man ligger risigt till och potionen inte har fått sin cooldown. Det här påpekade min kompis Victor för mig, och jag märkte det själv när jag spelade det också, att då måste man liksom gå bort och bara vänta på en cooldown. Då tappar man det här flödet av köttande. Och det blev inte alls lika kul, tyckte jag.
Nej, jag håller definitivt med. Så solupplevelsen har varit ganska tom. Som sagt, jag hade ganska kul när jag spelade med er, men som du säger, när man ger sig ut ensam här så är det lite så här. Alltså, så här, visst, det finns viss vinning innan man köper lite högre svårighetsgrad och är precis på gränsen till att klara den, och man måste faktiskt göra en bossfight rätt för att man ska greja den, men även i de fallen så känns det liksom, det finns ingen direkt tillfredsställelse innan man grejar det, att man känner bara yes, jag tog det, utan det är bara, ja, bra, då kör vi vidare. Så jag vet inte, det känns ju som ett spel som är gjort för att spela i grupp snarare än att spela själv, tycker jag.
Mm. Mm. Jag tycker det är intressant att se hur liksom spelets styrkor också blir dess fall i slutet. Alltså så här, jag tycker absolut inte det är ett dåligt spel på något sätt, men så här, styrkan var ju att det var lätt att komma in i, att de har tagit liksom och byggt någonting som alla kan spela på något vis ganska enkelt. Men baksidan av det är ju att det blir verkligen det finns inget mer där. Man kan, jag kan inte sitta i timmar och bara liksom försöka farma en grej och försöka få en liksom, det finns inget endgame för mig här liksom. Det finns inget att hämta bortanför de sista timmarna. Så det är två kul kvällar med kompisar, men sen är det tyvärr inte så mycket mer. Och hade man istället lagt till liksom, och det kanske kommer sen, vem vet, men liksom några lager till, kanske att man kan skapa egna saker eller att det finns tydligare endgame loot eller liksom den typen av grejer, då så tror jag verkligen att det hade kunnat bli någonting mer, för känslan i spelet är ju god alltså. Det känns ju tajt och bra som på många sätt också.
Jag tänker att vi kanske inte är riktigt är målgruppen för det här heller. Att det är liksom, har man smakat på ett mer avancerat action-RPG så tycker man inte att det här är så imponerande. Men tänk om man är liksom ung, man har bara spelat Minecraft, man är redo att ge sig in på en annan sorts gaming. Att se det här som till exempel mitt första Diablo, absolut. Jag kan se att det kan vara en inkörsport till tyngre grejer så att säga. Och vi har sett att det är flera på PT-spels Discord som har sagt att de spelade tillsammans med familjen och att det kan vara jättekul liksom. Så att jag tror att det finns absolut en plats för Minecraft Dungeons, men den finns inte för de som är liksom tryhards och söker en djupare upplevelse. Men för liksom Minecraft-fansen så tror jag att det är ett kul avbrott att liksom, wow, nu får jag slåss mot Enderman i den här mer action-orienterade miljön. Alltså det blir en helt annan sak att möta en Enderman i Minecraft versus att möta dem i det här RPG. Helt plötsligt blir den lite läskig, alltså, eller mer läskig och mer hotfull på något sätt när den liksom teleporterar runt dig och slår på dig liksom. Så att jag känner ändå att liksom, det finns nog en grupp spelare som skulle tycka att det här är jättespännande.
Vem vill börja sätta betyg?
Jag kan hoppa på. Det här spelet är liksom, det är kul i sin enkelhet. Det är liksom gött och enkelt lir att hoppa in i. Det har absolut en plats med, men även för dem som det här passar bättre för, så ser jag inte hur det är för kort liksom. Det är för lite av saker för att det ska kunna nå någon större höjd. Så för mig är det här en klockren trea.
Not bad, but not good either.
För min del så känner jag att det är en ganska stark trea ändå. Jag tror att det finns någonting för Minecraft-fansen, men för fans av Dungeon Crawlers och Action RPG så finns det andra spel att spela. Så mitt betyg blir också en trea.
Not bad, but not good either.
Jag tycker att ni är alldeles för generösa här. Det är en kul upplevelse i grupp i någon timme, men det finns för lite här för mig. Och även det har varit superbuggigt för min del. Det har kraschat ganska mycket. Det har varit problem med att liksom koppla upp mot varandras matcher. Det såg vi inte minst på när vi streamade. Det var flera gånger vi var tvungna att starta om spelet och annat. Det här är en halv spelupplevelse för mig. Jag sätter en ganska svag två.
You're gonna need to work a bit harder next time.
Och det här spelet finns ju då alltså till PC, det finns till Nintendo Switch, PlayStation 4 och Xbox One.
Jag ska säga, när vi säger PC så Windows, för det här har vi ju fått bakläxa på att det är flera gånger vi har sagt att ett spel finns på PC, men det går inte att spela på exempelvis Linux och så vidare.
Just det.
Ja, det rätt ska vara rätt.
Slutet gott, allting gott. Eller ja, tvåa är väl kanske inte supergott i och för sig, men slutet i alla fall, det har vi nått. Hörrni, det här var allt vi hade att bjuda på i Petrispel-podden idag. Och jag kan ju meddela så här efter 40 minuter med glasögonen att ni har aldrig sett krispigare ut, hörrni. Fagra.
Jag vill att du ska ta tillbaka de röda glasögonen.
De röda glasögonen, ja. Jag kanske får bara byta glas i dem och köra på dem resten ut. Hörrni, det här har varit superkul att snacka med er. Vi har ju en podd nästa vecka som kommer också. Tobias, du står för den, för det är dokumentärdags.
Det är det verkligen. Jag vet inte hur mycket jag ska säga, men så här, det kommer vara en dokumentär där begreppet killscreen florerar. Mer än så säger jag inte. Killscreen, och det kommer även ett underbarn kommer dyka upp.
Ja, alltså Tobias har raggat upp en intervju som jag är så imponerad över att vi har den. Det kommer bli fett alltså. Hörrni, nästa vecka kommer den alltså. Fram till dess, ta hand om er, tvätta händerna och spela lugnt, så hörs vi då.
Ha det bra.
Hej då. We'll be right back.
Och vi som har gjort Peter Spel idag är
Tobias Norström,
Elisabeth Bergqvist,
Anton Wetander heter jag, Jonas Sjöberg har varit våran ljudtekniker och ja, fler har inte varit inblandade faktiskt.
En produktion av A1 för P3, Sveriges Radio.